Välkommen till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia, Kristins sidekick, och vi är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er. Conversation starters som är perfekta till helgen så att du har något att snacka om vid middagsbordet. Du hittar ännu mer Brain Bubbles på vår hemsida publication.com där vi lägger upp nya roliga ämnen varje dag. Nu, den här veckan har vi lagt upp lite om brännvinets historia. Det kan vara spännande. Visst du att det finns hela 18 nubbar och allt annat.
Lagom till kräftsäsongen.
Perfekt. Skål på dig. Kika in där, publication.com. Men idag så har vi ett väldigt brett ämne, så vi kommer dela upp det i två avsnitt, del 1 och 2, för att vi ska dyka ner i tid. Och det känns lite som vi kanske har tagit oss vatten över huvudet här. Det är relativitetsteorier och... Ja.
Ja, verkligen. När man började researcha för det här ämnet så tänkte jag att det här kommer nog inte gå. Men det har varit otroligt intressant och det kommer bli brett, som sagt. Men också mycket spännande ämnen och roliga saker vi ska prata om.
Vi ska till exempel prata om varför det känns som att tiden går olika fort beroende på hur gammal man är. Att det går snabbare då, när ju äldre man blir. Hur började vi mäta tid egentligen och vad har man använt sig av för redskap historiskt? Vad har Caesar att göra med dagens kalender och massa annat spännande?
Ja. När började vi gå runt med klockor på armen till exempel? Det har faktiskt med kriget att göra. Och det var först en kvinnlig accessoar att ha armbandsur. Men hur blev klockan mainstream och började användas av män också?
Och varför är schweizarna så duktiga på dem också? Det kan man fråga sig. Men ska vi köra igång med vår faktaruta?
Det gör vi. Tid är utvecklingen av händelser från det förflutna till framtiden. Det går att gå framåt i tiden, men inte bakåt. Eller?
Eller?
Det ska vi prata om också. Forskare tror att minnesbildning är grunden för människans uppfattning om tid. Visste du att tiden går snabbare för ditt ansikte än för dina fötter, förutsatt då att man står upp? Har du hört om det?
Nej, men det känns som att ens ansikte åldras fort.
Ja, det är helt sant. Nej, men det är Einsteins relativitetsteori som säger att ju närmare jordens centrum man är, desto långsammare går tiden. Och detta har faktiskt även mätts. Så på toppen av Mount Everest så skulle ett år vara cirka 15 mikrosekunder kortare än vid havsnivån.
Spännande.
Så då vet vi varför vi ser så gamla ut i ansiktet. Och fötterna är purfärska unga.
Inga problem med dem här. Men nu kör vi, nu dyker vi ner i avsnittet.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, men vad är din relation till tid, Ida Sve?
Ja, jag har ju nämnt det i något tidigare avsnitt här, att det känns som att tiden går snabbare och snabbare ju äldre man blir. Och så om vi då ska spela in ett avsnitt om tid, så har jag ju kollat upp det här lite. Och det finns en hel här blandning av olika teorier varför det är så. Och det är väl inte en konsensus i forskarkåren varför man upplever att tiden går snabbare eller när man är äldre. Men du vet, så här, de här oändliga sommarloven som aldrig tog slut. Alltså den feelingen var ju så nice. Nu bara så här, vad hände med semestern? Okej, man har ju för sig kortare semester än vad man har sommarlov. Men,
under sommarlovet, ja.
Men det har ju också att göra med då att man uppfattar det som att tiden går fortare ju äldre man blir. Och man tror att, så här, en teori är att hjärnan blir långsammare på att processa. Vi skapar ju bilder i vår hjärna. Och att man då skapar färre bilder per minut, liksom, om man jämför som när man spelar in en film. Att man har färre frames, så därför känns det då som att tiden går fortare, för man har färre bildrutor att spela upp. Det är en teori. Sen kan det också bero på att hjärnan har ju komplexa nervbanor, och man bygger upp ett signalsystem inom hjärnan, och när man upplever en ny situation, då måste hjärnan skapa en helt, alltså helt nya elektriska vägar för att liksom rekorda det minnet. Och ju äldre vi blir, desto mindre är det som är nytt för oss. Jag tänker på vår son till exempel, han är 2. Om han skulle gå ut på gatan och man helt plötsligt bara flög iväg, liksom, han hade inte tyckt det var konstigt. För att han har ingen uppfattning om vad som ska vara eller inte vara. Allting är så nytt för honom. Det är så här, vi hade ju tyckt det var helt sjukt om de bara flög iväg. Liksom, istället flög iväg. Så att, och det, man blir inte så förvånad längre. Ju äldre man blir.
Nej, men det är alltså då att man, när man är yngre så måste man liksom, då är det så pass många nya intryck som hjärnan måste processa och lagra, och då blir informationen mycket mer än vad den är när man är äldre alltså.
Exakt.
Ja, men det kan man ju tänka att det spelar rätt stor roll när det är, ja men vid händelser som är, när man till exempel är i en livshotad situation, då upplever man ju att kanske då någonting som bara varar några minuter känns som evigheter. Och det är väl för att hjärnan är 100% fokuserad på att vara närvarande just på den situationen. För att vi ska uppfatta varje liten detalj. Och då har jag också läst om att så här, vill man att tiden ska gå långsammare, så kan man ju faktiskt påverka det själv. Och det är att man ska utmana hjärnan med nya intryck. Ja.
Ja, men man ska fortsätta göra nya grejer helt enkelt. Då känns livet
lära
längre.
Lära sig nya saker.
Det är en bra reflektion. Spännande. Vad ska jag hitta på? Alltså... Jag fick ju typ 30-årspresenten så här, av en av mina vänner, du ska få hoppa fallskärm. Det är ju en sån här ny läskig grej. Och där tänker jag att tiden ska stå stilla. Och jag bara, nej, jag vill inte. Men det har jag nog berättat om i tidigare avsnitt.
Ja, precis. Men... man behöver ju inte ta något så extremt. Man kan ju typ lära sig ett nytt språk eller vad som egentligen. Man behöver ju inte hoppa fallskärm.
Ska vi börja lite från början som vi brukar göra? Och om hur har människan börjat att mäta tiden? Och går man tillbaka i förhistoriska dagar så kan man ju tänka sig att de tittade väldigt mycket på elementen runt omkring en för att liksom mäta tid. Och att man använde då väldigt enkla observationer och att man så här tänkte, nu är det dag och natt och nu växlar säsongerna. Och att man utifrån det då började planera sin tid. Så här, nu kanske vi ska vandra från den här platsen till någon annan. Vi kanske ska fira någonting eller vi planterar den här, så vet vi ungefär att det borde alltså blomma ut vid den här tiden. Så att man, observationerna handlade väl om att läsa stjärnor högt uppe på himlen, årstidens växlingar och då dag och natt, och att dagarna blir kortare och längre och väldigt så här primitiva. Man tittade på naturens tecken egentligen och gjorde sin deduction.
Känns ju väldigt naturligt sätt.
Ja, men sen kan man ju tänka att det var någon smarting som stoppade en pinne i marken och la lite stenar runt omkring. Och då har man ju helt plötsligt då börjat påverka tiden och skapat någon form av anordning för att mäta tid. Och man vet att forntida civilisationer som sumerna då hade den här kunskapen att titta på solen rörde sig. Men när den kulturen dog ut så är kunskapen förlorad, men sen återkommer den igen lite längre fram i historien. Och då pratar vi givetvis om solur.
Mm, precis. Och ett solur använder ju lokaltid. Och innan järnvägarna kom på 1840-talet så visades lokaltid på ett solur som användes av myndigheter och handel och sådär. Och bara för att tydliggöra för alla som lyssnar, ett solur är alltså ett verktyg som använder solens position för att mäta tid, och vanligtvis så involverar det liksom en skugga som kastas över en specifik markerad yta. Och före uppfinningen av klockan var ju soluret i princip den enda källan till tid. Men efter uppfinningen av klockan så behöll ju soluret ändå sin betydelse, för det var ju så att klockor behövde återställas regelbundet från ett solur, för noggrannheten var ju inte så himla bra. Så soluret har haft en stor betydelse för klockorna. Och de tidigaste hushållsklockorna som är kända från arkeologiska fynd är faktiskt soluren. Och det är de från cirka 1500 före Kristus.
Spännande. Och ungefär från samma tid så finns det, men man vet att sol har funnits innan det. Då pratar vi om så här hushållssolur. Men man vet också att ungefär vid samma tid så dök det upp vattenur också, eller klepsydra som de kallas. Och det, de hör också då till de här allra första tidsmätarna, och de använder sig...
Vad hette det, sa du?
Klepsydra.
Okej. Mm.
Och det kommer ursprungligen från grekiskan och betyder direkt översatt då vattentjuv, för det är en sammansättning av ordet kleptin, att stjäla, och hydor, vatten, så klepsydra.
Mm-hmm. Kleptoman känner man igen, så det är liksom... Det är,
ja, det är någon som stjäl, en vattentjuv helt enkelt. Mm. Mm. Och de här använder man då i Persien eller dagens Iran och i det forntida Egypten och Kina. Och då hade man liksom ett kärl som på ett kontrollerat sätt antingen tappades med vatten eller fylldes på. Men då kan man ju tänka att det var för att mäta hur tiden gick, men att de också säkert var beroende av ett solur för att sätta den straight. Att man kanske satte igång en så här 8 timmars vattenström när solen stod som högst för att kunna hålla på det. Och då finns det också ett väldigt, ett monument som är lite värt att nämna, det här som är Vindarnas torn, som är en väldigt fascinerande byggnad. Och det är 12 meter högt, 8-kantig torn i marmor, och det ligger på romerska gården i Aten. Och det är uppfört ungefär 100-talet före Kristus, vi spolar fram lite här. Och då har man fått in liksom solur, klepsydror, man har streck utanpå som visar rörelse på himlavarvet, och det är helt enkelt mycket jätteavancerat tidsinstrument då. Och alltså, astrologi.
Exakt,
det är jättefascinerande. Men jag tycker vi behöver inte dyka in i det. Men är man intresserad så tycker jag att man ska googla Vindarnas torn, för det är väldigt advanced. Och det var ju då de gamla grekerna som satte ihop.
Det är de som står för mycket av uppfinningen. Ja. Alltså. Det har vi ju tydligt märkbart här i podden.
Men om vi ska gå då från grekerna till romarna, som vi också vanligtvis gör. Mm. Och sen så kan vi nämna, hoppa in lite på Julius Caesar, för han har vi också mycket att tacka för. Men han är ju då upphovsmaken till den, i stor del för den, till den moderna kalendern som vi har idag, med månader och dagar och skottår. För strax efter att han hade blivit romersk diktator då, så tyckte han att den traditionella romerska kalendern var skitdålig rent ut sagt, och den behövde reformeras. För den introduceras på 700-talet före Kristus ungefär. Och den var då baserad på månen. Men den föll helt ur fas på årstiderna. Så att den var inte så här jättebra, för att när han tog över makten så låg den 3 månader off från solkalendern, vilket ju betydde att säsongerna var helt upp och ner. Så det blev ju lite kajko där. Och som den kar han var, så tog han ju då den här tidstjuren, visionen. Och så på 40-talet före Kristus så teamade han ihop sig då med den stora alexandrinska astronomen Sosigenes. Jag vill uttala det här på franska, Sosigenes, men istället så vill. Och han var då med och hjälpte Caesar att introducera den egyptiska solkalendern. Och för Egypten då hade de en kalender som baserat på sol. Och du vet vi också att Kleopatra och Julius Caesar hade ihop det. Mm. Vill man få lite mer koll på det så kan man gå in på publication.com och söka på Kleopatra eller Caesar, och så får ni en jättetrevlig artikel om det. Men då tog han i alla fall solårets längd, som var 365 och en fjärdedels dag. Det är den här fjärdedelsdagen som då ställer till och gör att vi har skott.
Precis, skottår.
Skottdagar och skottår. Dag. Mm. Och vad man gjorde då var att året delades in i 12 månader, och så hade man, alla dagar hade ju då 30 eller 31 dagar utom februari som innehöll 28 dagar. Då hade man då 365 dagar. Och sen vart fjärde år så var det ju då ett skottår, och då blev det 366 dagar. Och i början så var det faktiskt inte så att man la till den 29 februari i den då så kallade julianska kalendern efter Julius Caesar, utan man upprepade bara den 23 februari.
Mm-hmm.
Och det tänker jag så här, det är ju rätt nice. Jag funderar ofta på vad folk gör, de som fyller år den 29 februari. Det hade ju varit mycket lättare om vi bara gjorde om 23 februari. Fast det kan ju ställa till andra problem, tänker jag.
Ja, precis.
Med 2 samma dagar i rad. Dubbelbokningar,
ja.
Men i alla fall, det var jävligt jobbigt att implementera den här nya kalendern. Och, men i alla fall så gjorde man det, och han anpassade då hela kalendersystemet år 46 då, före Kristus. Så att, men det året fick man då förlänga för att ta tag i de här 3 månaderna som var lite offigt. Så år 46 före Kristus blev 445 dagar istället. Men det, men det blev en jävla massa missförstånd. Så att,
ja, kan man, jag tänkte säga det här låter upplagt för...
Frågan är om man körde 23 februari, typ så här 3 månader eller vad man gjorde.
Ja, ja.
Men missförstånd blev det i alla fall, så den kom inte i smidig drift förrän 80 efter Kristus och drygt 100 år senare. Men den här julianska kalendern användes då från 46 före vår tid till 1582, alltså i 15 sekler var den good to go. Problemet var bara då att Sojourner, då, den här astronomen, hade överskattat årets längd lite grann med 11 minuter och 14 sekunder. Så i mitten då 1500-talet så hade det ju förskjutit årstiderna igen då, fast bara med 10 dagar. Man kan ju tänka att det har lite påverkan för skörd och sånt där.
Ja, precis.
Så då kom påven Gregorius den 13:e och tog saken i egna händer och sjösatte en ny reform då, 1582.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så nu har vi då har vi gått från den julianska kalendern till den gregorianska då, efter den här reformen. Och sen har folk successivt eller nationer ändrat då, så att man går på den gregorianska. Men det är i princip samma kalender kan man väl säga. Och Storbritannien, för att bara ha en referenspunkt, ändrade till den gregorianska kalendern 1752. Alltså det tog ändå dem typ närmare 200 år att ändra innan det blev liksom... Och vissa östortodoxa kyrkor fortsätter att använda den julianska kalendern för att fastställa datum för påsk och lite andra rörliga högtider. Men nu har liksom skillnaden mellan den gregorianska och julianska kalendern blivit 13 dagar då igen för den här tidsförskjutningen på 11 sekunder som Sojourner räknade fel. Och 2100 så kommer den här diffen bli 14 dagar. Och sen har vi ju då månaden juli och Julius Caesar döpte ju då den vackraste månaden efter sig själv. Och sen fick hans adoptivson och arvtagare Augustus månaden efter. Sen kom det ett gäng kejsare som försökte byta namn på månader också då, för de ville få liksom sätta samma
avtryck. Det var en del av kakan.
Ja, men det gick inte så himla bra, för att annars hade oktober hettat Dominatius.
Ja, det makes no sense.
Nej.
Tycker man ju.
Nej. Men något annat där som doesn't make sense, det är också om man tänker på september, så kommer det från latinet septem, för det står ju för 7. Octo är ju för 8, fast det är den 10 tionde månaden. November är för nio, för sin elfte. Så det har blivit en förskjutning, och det är från
det är klart.
Den här kalendern som var innan den julianska, alltså den gamla.
Just det, så det är egentligen ett ologiskt namnen på våra månader.
Det är det. Det är det. Men vissa har ju fått, Janus till exempel är ju för, på nyttfödelsens gud, och det är januari, så att det är inte helt straight.
Nej.
Straight line there.
Ja, men gud vad intressant det, Sofia. Tack, en crash course i kalendrar. Verkligen. Men då kan man ju ta oss lite in på, ja men nu har vi pratat kalendrar, vi har pratat sol och vatten ur, och då kan man ju fråga sig, vad kom efter detta? Och det var ju faktiskt timglas. Och ett timglas är ju en anordning eller ett redskap som används för att mäta tidens gång. Och den består av två glaskupor som är förbundna med en smal hals. Och den här halsen tillåter då ett reglerat flöde av fin sand, vanligtvis då, från den övre glaskupan till den nedre. Och vanligtvis är den övre och den nedre kupan symmetriska, så att timglaset kan då mäta samma tid oavsett orientering.
Så man kan ju bara vända på den helt enkelt.
Ja, precis. Och den specifika tidslängden ett timglas mäter bestäms ju av lite olika faktorer, dels mängden sand, grovheten hos partiklarna, sandtyp, kupans storlek etc. Även vinkel och halsbredden såklart. Men utöver sand så har även pulveriserats äggskal och marmor använts till timglas.
Det låter tidigare. Snyggt.
Och det jag tyckte var lite intressant är att även om antikens greker och romare, som vi alltid är inne på, de besatte ju kunskapen om och även hade redskapen att göra och tillverka timglas, så finns det egentligen inga uppgifter om timglaset i Europa under den här perioden. Det var inte förrän på 1300-talet som användning av timglaset har registrerats från loggböcker från europeiska fartyg.
Spännande, undrar om det hade att göra med att soluret var så utbrett och ändå funkade ganska bra.
Jag
och de här
klepsydrorna,
så att det var inte förrän man behövde ordentligt sjöfara som man behövde tänka
precis.
Om lite.
Och då kan man ju undra sig, hur vet vi att det inte var för på 1300-talet som man började använda timglas? Och det är liksom den tidigaste registrerade referensen vi har som man utgår från, som med säkerhet då kan hänvisa till. Timglas, den är från cirka 1345, och det är ett kvitto där en bokhållare har beställt 16 timglas till konungens skepp under Edvard den tredjes regeringstid.
Jag gillar ju timglas, alltså. Jag får så här good vibes, jag tänker bastu.
Ja, du tänker bastu. Jag tänker bordspel och brädspel, och jag tänker det är viktigt att ha när man spelar spel. För att jag är ju tävlingsinriktad som min är 17, och det är viktigt att ha specifik tid att förhålla sig till. Annars kan det lätt bli.
Men du säger, sanden är slut! Du är den.
Jag är den, tyvärr.
Men ibland undrar jag om man inte är för fokuserad på tid och räkna. Så jag kan ibland, när jag sitter just i bastun och pressar mig, bara, nu ska fan sanden rinna ner. Så att jag tar sig inte mycket ibland. Det som att,
alltså, du utmanar dig själv.
Ja, men ibland så känns det ju som att man är med i det här bastu-VM-et. Jag tror det var en ryss och en finne som körde så jävla hårt. Men alltså, ryssen dog och finnen överlevde. Men han, så därför var det var ju liksom Finlands stolthet. Men fruktansvärt att sitta i bastu så länge som man
dör.
Ja, det
känns ju
inte...
som att man borde kastat in handduken, så att säga, lite tidigare. Tycker man ju. Nej, usch, vi ska inte skoja om det.
Muistuna Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinnattaa, kun soittajan sormista kuulassaa Säkkijärven polkkaa.
I alla fall då, om vi tänker att de här soluren var rätt poppis innan man började använda timglas, då framförallt kanske till havs till en början. Jag kan tänka att det är ju ganska mycket lättare att köra i en pinne i marken än att tillverka en glasgrej och fylla på med sand. Det krävs lite mer av användaren, och som vi sa i inledningen här då, så har ju det här också att göra med alltså järnvägens utveckling i hur man började använda tiden och gemene man började ha koll på vad klockan var. Utan innan var det väl myndigheter och man skulle göra väldigt specifika grejer liksom. Men på 1840-40-talet då, så kommer ju också då järnvägarna, och i takt med att världen blir mer globaliserad och man reser mycket, då inser man ju att så här, shit, we have a problem. För att alla sätter ju sin lokala tid. Så att det var ju liksom varje by i England ställde ju sin klocka efter noon, och sen så började man resa, och då helt plötsligt bara, vad gör vi med tågtabeller och grejer?
Precis.
Alla,
precis.
Alla missade tågen. Det skedde en hel del dödsolyckor. Och framförallt i USA var det ännu mer stora olyckor som skedde. Men framförallt så folk missade. Folk dog och folk missade tågen. Och de flesta, då inser man ju så här att men vi behöver börja använda någon form av gemensam tid. Och då självklart sätter man på... Mm. På London-tid hade de flesta år 1847 och då sprider det sig också. Sen så utvecklar man ju också då GMT eller Greenwich Meridian Time. Men det ska vi dyka ner i lite nästa vecka avsnitt. Mm. Men 1849 i USA i alla fall, de låg ju lite efter. Det var en drös med jättehemska krascher. Och då var ju de, för konduktörerna gjorde ju också så att de satte klockan efter lokaltiden när man startade. Och sen hade man ju liksom... Ja, och de som körde tåget också. Så att USA-ledning blev så här, vad ska vi göra? Så då gav de ju uppdraget till forskare vid Harvard såklart, framstående institut, att ni får sätta en tidszon. Och då kom USAs första tidszon och den hette då The Harvard Time Zone.
Mm-hmm.
Så hela det här behovet av att ha ett system kom ju då i samband med att man börjar förflytta sig och globaliseringen och då... Behöver, kan man ju tänka sig att folk som reser runt kanske också behöver bära en klocka med sig istället, för att man kan inte gå ut och kolla på solur hela tiden, speciellt inte om man ska ha en, tänk att man ska köra 20 byten med tåg, för det var väl små snuttar och sen bara, oh nej, jag måste ställa upp mitt solur här för att kolla vad klockan är.
Nej, det känns inte supereffektivt, då missar man ju tåget på grund av det, om inte av andra anledningar.
Eller så dör man för att man krockar, men ja.
Ja, precis.
Men då tänker jag att då kanske man behöver få lite klockor.
Ja, och då undrar man ju när börjar gemene man ha klockor på sig. Och då tänker man ju direkt på armbandsuret. Det fanns ju klockor i många hem innan dess. Men man kan väl säga att utvecklingen av klockor i hem och fickur till armbandsuret. Så här var liksom den avgörande faktorn att man gemene man började bära klockor. Då. Det var väl inte alla som gick med, runt med ett fickur. Jag ser framför mig att det var lite mer de förnäma. Som gick med det.
Ja, jag tänker på en herre med monokel och väst och så hänger det en sån här liten guldkedja. Åh, vad är klockan?
Mm, ja, precis. Monokel, det är liksom klämmer, ett måste ja, till fickur.
Exakt, klämmer fast monokeln skithårt och kisar.
Ja. Ja, nej men...
Kyligt om man skulle börja använda det. Man börjar se dåligt när man blir gammal istället. Bara, jag kör en läsmonokel.
Superopraktiskt men jättecoolt. Ja, men man kan ju säga då att utvecklingen av fickur till armbandsur, det har sina rötter i krigen. Och det var i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet som det här tog fart. Och det var första världskriget som var det avgörande ögonblicket när armbandsuret blev både ett strategiskt militärt verktyg och också en manlig modeaccessoar. Och då kan man undra sig, hur gick det till? Vad har kriget med armbandsur att göra? Och historiker menar att spänna fast de här små klockorna vid soldaternas handleder uppfanns då förmodligen under andra boerkriget eller i den tyska flottan strax innan. Det finns dock några historiska berättelser om att det var redan Napoleon som blev frustrerad över att hela tiden behöva öppna det här fickuret under strid. Det kan man ju förstå, det är väldigt opraktiskt att behöva göra det.
Men fråga då, varför skulle han ha ett fickur i strid? Jag tänker, då har de kanske bara, nu ska vi koordinera den här kanonattacken, så då behöver
ja,
vi...
Precis. Ja, precis. Jag tänker att det är otroligt mycket koordination och tid, timing som är superviktiga när man är i krig.
Ja, det är inte bara 10 000 då... personer som springer fram med spjut i, liksom. Det är strategisk action.
Så det var nog väldigt viktigt. Och det finns lite några som tror att det var Napoleon då. Men de flesta tror att det var första världskriget ändå som var starten för armbandsuret. Och armbandsuret, det bars endast av kvinnor före 1900-talet och då var det mer för dekoration eller accessoar och inte så här något praktiskt för punktlighet.
Ja, det har man ju sett på auktion, så här, de här jättegamla fina tjejklockorna, så det är så liten urtavla så att det är bara så här, what's the point?
Man ser det är inte meningen att man ska titta på klockan, det är mer ett smycke liksom. Och det första armbandsuret, de gjordes 1868 för grevinnan Kosovich av Ungern och det var den schweiziska klocktillverkaren Patek Philippe som enligt Guinness World Records gjorde den här klockan då. Men vilket var det första armbandsuret för män? kan man undra sig då. Och det är inte lika lätt att peka ut. Det vi vet var att urmarkaren Yard Pergaud levererade vad som kan vara det första exemplet till den tyska kejserliga flottan 1880. Och det var efter att en officer enligt uppgift då klagade på att det var så svårt att använda det här fickuret när man skulle tajma ett tillslag. Och då ska han ha visat sina överordnade en lösning. Det var ett då fickur som var fastspänt på handleden. Oj, väldigt kreativt. Ja, och så på begäran då från militären så skickade företaget urmarkare från Schweiz då till Berlin för att börja tillverka de här små klockorna för att fästa på armband.
Men härligt, och jag tänker att de här schweizarna är ju förbannat duktiga och de har ju varit med länge, och det här Swiss Made är ju verkligen en
kvalitetsstämpel.
Åh gud, grevinnan Koskowitz av Ungern, hennes klocka hade man ju velat lägga vantarna på. Med risk för alldeles för mycket slogan reklam här, but you never own a Patek Philippe, you just keep it for the next generation. Alltså, åh.
Precis. Love it.
Schweizarna blir bra på marknadsföring också.
Det är de.
Och de har ju tagit det här och äga Swiss Made. Det är ju liksom en titel som ges enligt schweizisk lag. Då de här lagarna kodifierades 1971 i just Schweiz. Och den får bara då benämnas som schweizisk tillverkad om den uppfyller en specifik uppsättning villkor. Det är lite grann som den här storyn med att Frankrike och champagne, de tog varumärkesrätten till just champagne. Så att så här, mousserande vin som produceras utanför champagne får inte kallas champagne. Och det spelar nog ingen roll om man gör en lika bra klocka som en Swiss Made om den inte är gjord i Schweiz. Och de här kriterierna då är för att bli Swiss Made är att urverket ska vara helt av schweiziskt ursprung. Att klockan ska monteras inom den schweiziska nationens gränser och sen att den slutliga inspektionen på klockan också görs i Schweiz då.
Just det.
Så det är liksom lite kraven. Men vet du varför de är bättre? Eller varför är de så bra?
Nej, men jag tänker mig att det har mycket att göra med hur de är sammansatta, mekanismen och även kvaliteten på materialet.
Nej, men helt riktigt. De använder ju då metallkugghjul. Och de här kugglarna är oftast gjorda för hand som gör att de håller en hel livstid. Och länkstiften är gjorda av väldigt starka material. Mm. Och det är också, de använder väldigt metallkirurgiskt stål. Och det betyder ju då att de har större motståndskraft mot korrosiva ämnen av både industriellt och biologiskt ursprung. Och att de är mindre benägna att bli smutsiga eller känsliga för slitage. De är också hypoallergena, vilket är då perfekt med för personer som har allergier då.
Just det.
Och sen använder de ju främst också då safirglas och gör då att hela klockan får en extrem hårdhet och gör att hela den är liksom reftålig med boetten och allt. Och om man istället jämför med liksom standardklockor som inte är made in Swiss Made, så använder de ofta bara härdad mineralkristall och det är mycket billigare och mjukare, så att it is as it usually is, you get what you pay for, helt enkelt.
Ja, men precis, så det är inte konstigt att de här klockorna går genom generationer och att de ska göra det också. De håller ju.
Ja, jag skulle vilja äga en Patek någon gång. Man får sitta och sukta lite på Chrono 24, men man kan faktiskt göra fynd där men man ska ju vara väldigt noga med att köpa klockor. Att man alltid, om du får hem något, jag har hört stories från folk som blir så jävla lurade. Att man går till liksom en auktoriserad svensk dealer sen och får liksom intyg på att... Det finns ju en ganska rejäl replikamarknad för...
Ja, man vill ju inte vara den som köper en fin klocka och betala för en riktig.
Nej, det vill man inte vara. Jag har några bad exempel, men det känns taskigt att hänga ut någon.
Nej, det behöver vi inte göra.
Jaha, men det var lite om klockor och mäta tid och historien. Och vi börjar, det känns lite som den lightiga delen av den här avsnittsserien About Time. För nästa vecka så ska vi dyka ner i, är tiden verkligen linjär? Alltså huvudvärksvarning på den, men vi ska försöka.
Ja, precis.
Det handlar om Einsteins relativitetsteori och tidsresor.
Vi ska prata fröken Ur också. Man kan inte prata om tid utan att nämna fröken Ur.
Nej, och sen hur kan det komma sig att om man reser ut i rymden så är dina kompisar jättegamla när du kommer tillbaka, men du har knappt åldrats? Det ska vi, det blir nästa vecka.
Det ska vi svara på.
Det ska vi svara på. Speciellt det här ifall tiden är linjär och rumstid och time och bla. Men det blir spännande. Stay tuned till nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Och glöm inte checka in på bubblication.com innan nästa avsnitt för lite mer inspirerande, utbildande och roligt innehåll. Vi finns också på Instagram. Vår handle är givetvis bubblication och vi finns på TikTok också. Och sitter du inne på något spännande som du vill att vi ska djupdyka i så får ni gärna skicka ett DM till oss. Tack snälla för att ni lyssnade.
Tack snälla.
Hej. Hejdå.